Hej, då hälsar jag välkomna till avsnitt 41 av Modiga människor. Och idag så är Lars Bern med mig återigen. Och innan jag och Lars börjar så skulle jag bara vilja faktiskt tacka för de donationer som jag fått. Alltså det gör en enorm skillnad för mig. Så verkligen tack. Men så vill jag också passa på att göra reklam för en jättefin vän som jag har och hennes ekologiska hudvårdsprodukter. Och de är tillverkade av henne. Jag har själv provat dem. Så att, ja, det är faktiskt bland det bästa jag har provat. Så att jag vill verkligen rekommendera dem. Det ligger en länk under intervjun. Och det, hennes företag heter Free Your Mind. Och som sagt, det är fantastiska saker. Men nu till dig, Lars.
Ja, trevligt.
Ja, trevligt att ha dig här igen.
Ja, vi har ju... trevligt att vara här igen.
Ja, fantastiskt. Vi har ju haft lite förprat. Så att idag så hälsa står ju på tapeten.
Mm, i högsta grad. Mm. Alla går omkring och funderar på det.
Mm. Så det är ju jätteviktigt. Alltså det är ju... Jag tänker att vi bara kör nu en timme. Det har ju varit en otrolig massa, jag säger direkt, en otrolig massa liksom rubriker överallt om att naturlig hälsa, vårt immunförsvar med mera inte spelar så stor roll.
Vilket är fullständigt nonsens. Så är det. Och jag tänkte... Jag tror det är väldigt viktigt i dessa tider när alla människor går omkring och är oroliga för sin hälsa och medierna är fulla med så kallade experter som uttalar sig och de har fina titlar och så vidare. Så tänkte jag göra en liten redogörelse för hur det här, alla de här medicinska experterna, hur det här medicinska etablissemanget har blivit till. Bakgrunden till det medicinska etablissemang vi har idag. Och då måste man faktiskt gå mer än 100 år tillbaka i tiden, närmare bestämt 110 år. Därför att dagens västerländska medicin, det jag kallar för det medicinindustriella komplexet, det grundlades alldeles i början på 1900-talet av John D. Rockefeller, som hade... Han var världens första dollarmiljardär, kan jag tala om. Han hade tjänat enormt mycket pengar på monopol på oljeprodukter. Och nu så skulle han ge sig in i den farmakologiska branschen, planerade han. Han startade någonting som han kallar för the pharmacological investment business. Och... hela hans affärsfilosofi byggde på att man ska ha monopol, man ska ha kontroll över marknaden, man ska ha, kunna dominera marknaden för det enda sättet att tjäna väldigt mycket pengar. Så han och en annan miljardärskollega som heter Carnegie, de gav ett uppdrag till en man som heter Adam Flexner att utreda hur man skulle utforma den här branschen för att de skulle kunna tjäna maximalt med pengar. Och upprinnelsen till att Rockefeller hade kommit att intresseras för den här branschen, det var att han hade funnit att, eftersom han var i petroleumbranschen, så hade han funnit att en mängd fraktioner ifrån petroleumprodukter hade medicinska effekter. De kunde användas för att påverka medicinska faktorer. Så att de var en bra utgångspunkt för läkemedel. Men han hade då ett jättebekymmer. På den tiden så var ju det här med naturmedicin en väldigt viktig bransch. Och väldigt mycket preparat som användes inom hälsovården på den tiden hämtades från naturen. Man hade extraherat ut viktiga komponenter i växter och annat som låg till grund för den tidens medicin. Och det här skulle då komma att konkurrera med de här syntetiska preparaten som de tog fram. Och då gällde det att få bort de här preparaten. Så Adam Flexner, han gjorde en utredning Och den presenterades 1910 för den amerikanska kongressen. Och eftersom Amerika är en oligarki så är det oligarkerna som bestämmer. Så kongressen, de gjorde om den här rapporten till lag. Och det som var viktigt där, det var några komponenter som man ska ta upp. Det, när det gällde läkemedel så var det framförallt att man såg till att få lagar på plats som gjorde att för att någonting skulle få användas som läkemedel så måste det genomgå ytterst komplicerade tester som var väldigt dyrbara att genomföra. Och om de i de här testerna kunde visa en effekt, då fick man det här preparatet godkänt som läkemedel och man fick sälja det. Och man kunde patentera det framförallt. Och för att kunna ta ut ett patent på ett preparat så måste det vara ett unikt preparat. Du kan inte hämta en preparat ifrån naturen och sen gå och patentera det. Därför, det är ju redan känt, va? Så därför så var det väldigt viktigt att man skulle då ha en omfattande godkännande process, och hade det blivit godkänt så fick det användas som läkemedel. Och den här processen var utomordentligt dyrbar. Det krävde försök med tusentals människor under ganska lång tid, och det här kostade väldiga pengar. Och då var det så att gick det igenom testet och visade effekter så kunde det godkännas som läkemedel. Då fick det säljas som läkemedel, och hade man då patent på det som de hade, då kunde man ta väldigt bra betalt för det.
Mm.
Och på den vägen var det. Och då gällde det då att naturpreparat skulle inte få konkurrera, så att man stiftade lagar som gjorde att man fick inte sälja naturliga preparat med påståenden om en medicinsk effekt. Mm. Utan att de också genomgick de här testerna. Men det var ingen som var beredd att finansiera de studierna. Därför naturliga preparat gick ju inte att patentera. Så man kunde aldrig tjäna igen de pengar som det här försöken skulle kosta. Och på det sättet lyckades Rockefeller få användning av naturpreparat i princip olagligförklarat. Man fick inte sälja det med medicinska argument. Och där är vi fortfarande. Mm. Den som idag går ut och gör reklam för ett naturpreparat säger att det har en viss medicinsk effekt. Där slår Läkemedelsverket ner på dem direkt och förbjuder dem att bedriva den typen av reklam. Så det är en ständig kamp idag i Sverige och i alla andra västländer i princip mellan de som jobbar med naturpreparat och myndigheterna. Så myndigheterna är den främsta vaktlinjen för läkemedelsindustrins intressen. Det är myndigheterna som bevakar att läkemedelsindustrin inte får konkurrens från naturmediciner av olika slag.
Mm.
Vi har ju andra länder som Kina där man har använt naturmedicin i tusentals år. Och där har man traditionell kinesisk medicin som bygger på naturmedicin. Så där har inte läkemedelsindustrin det här skyddet. Men i västvärlden har det, och i Sverige i synnerhet har de det.
Mm.
Så att det handlar om att till varje pris skydda läkemedelsindustrins patent och monopolsituation. Och att man inte får använda andra preparat än de som har genomgått så kallat evidensbaserade prover.
Mm.
Och det gäller alltså inte naturmediciner. Även om de är nog så verksamma så är det ingen som har råd att bekosta de här proverna. Och då får de inte godkännas som läkemedel. Så det är den situationen vi har när det gäller läkemedel. Men den här Rockefellerska studien som man fick omskrivet till lag, den innehöll också andra saker. Och det var att man ändrade om hela läkarutbildningen i USA. Och det har sedan kopierats av resten av världen och i synnerhet av Sverige. Så att man fick läkare som inte fick någon utbildning överhuvudtaget om naturliga preparat. Utan när det gäller den farmakologiska delen av läkarutbildningen så handlade det bara om läkemedelsindustrins preparat.
Mm.
För att hålla borta naturliga mediciner som skulle kunna konkurrera om marknaden med de här läkemedlen. Och dagens unga läkare, de kan ingenting om naturmedicin. För de får ingen utbildning på det. Ett annat område som skulle kunna konkurrera med läkemedel, det var kost. Vi vet att vad vi äter påverkar ju vår hälsa. Och det måste man också få bort. Så att man tog bort all utbildning om kostens betydelse för hälsan inom läkarutbildningen. Unga läkare idag i Sverige som går ut efter 7 års utbildning, de kan ingenting om sambanden mellan människors kost och människors hälsa. De har fått någon föreläsning under någon dag på sin höjd under de här 7 åren. Vi tror ju gärna att de här kunniga, som vi tror kunniga läkarna, vet mycket om det här. Men det gör de inte, för de har inte fått någon utbildning på det.
Mm.
Så att, så ser det ut, va? Och sen kommer vi då till de här experterna som ni ser dagligen i tv-rutan, de här professorerna. Och då är det så att Rockefeller och kompani, de räknade ut också hur de skulle få dem på sin sida. Det gällde så att säga att medverka till att skapa karriärer för experter som stod på deras sida, som representerade deras intressen. Och det går till på det sättet idag att läkemedelsindustrin identifierar läkare som man bedömer som positivt inställda till deras kemiska preparat. Och de här kontaktas och erbjuds då att komma och hålla föreläsningar på medicinska konferenser. Och ställer de upp på det så får de dels väldigt rundligt betalda föreläsningsarvoden. De får massor med hjälp med att producera overheadbilder och sånt som de ska presentera när de håller sina föredrag. Och sen gäller det när man ska bygga upp då meriteringen för de här läkarna. Så hjälper läkemedelsindustrin till att skriva vetenskapliga artiklar som är gynnsamma för deras läkemedel, och sen så behöver de här personerna bara sätta sitt namn på dem. De behöver inte anstränga sig ett dugg. Mm. Och väldigt många av de här professorerna, de har sitt namn under hundratals artiklar där de själva har ofta haft en väldigt marginell insats. Utan det är industrins lobbyister som har sett att de och pillat ihop de här artiklarna. Och givetvis så väljer man då artiklar och studier som är gynnsamma för deras preparat. Så många av de här professorskarriärerna, de är skapade av läkemedelsindustrin.
Mm.
Och det innebär ju att det är väldigt bekvämt att ha det på det sättet. De behöver inte anstränga sig särskilt mycket. Vi har vissa professorer som är helt skapade av läkemedelsföretagen. Och jag känner till ledande professorer där, som har fått hela sin karriär formad av de stora läkemedelsföretagen. Och de är givetvis obrottsligt lojala mot dem.
Mm.
Och då är det så att när vi har då den här debatten nu runt coronapandemin, så finns det ju olika debattörer som är ute i samhället och debatterar hur vi ska skydda oss mot det här. Och en del naturmedicinare, de hävdar ju att vi genom en lämplig disciplin vad vi äter och även naturliga kosttillskott och sånt kan vi förbättra vårt immunförsvar.
Mm.
Och då rycker de här professorerna som läkemedelsindustrin har skapat ut och så säger de att man kan inte boosta sitt immunförsvar.
Mm.
Det är omöjligt. Det finns inga möjligheter. Utan man har det man har. Och det här är en flagrant lögn. Verkligen flagrant lögn. Men den situationen har vi, den känner vi ju igen från debatten. Vi har flera så kallade professorer som har varit ute och sagt att det inte går att boosta sitt immunförsvar. Men det finns också väldigt många andra som säger att det går alldeles utmärkt.
Mm.
Jag känner till en mycket känd kardiolog i Storbritannien som heter Asim Malhotra. Han har till och med nu under covid-pandemin skrivit en bok om hur man på 3 veckor genom att ändra sin kost kan kraftigt förbättra sitt immunförsvar mot sådana här virusinfektioner.
Mm.
Så att det finns ju olika skolor. Men det medicinska etablissemanget, de tillhör den skolan som säger att det finns ingenting vi kan göra.
Mm.
Och målsättningen som de har med sin propaganda, det är ju att människor ska till slut inse att det enda chansen de har att skydda sig, det är att ta de här vaccinerna som man har släppt ut på marknaden. Mm. Jag ska komma tillbaka till dem. Men Det intressanta då är vad som har hänt under det gångna året på det här området. Därför att i början på förra året, då var det läkare runt om i världen, massor med läkare som omvittnade hur man hade använt gamla mediciner där patenten hade gått ut. Och då ska man veta det att läkemedelsindustrin tycker i stort sett lika illa om gamla godkända mediciner där patenten har gått ut som man tycker om naturmediciner. Mm. Man tjänar inga pengar på det, utan man ska bara använda de aktuella patenterade medicinerna där man fortfarande har patent, för då ger det inkomster. Men då var det ju massor med läkare som hade använt några gamla mediciner, bland annat en malariamedicin som heter hydroklorokin. Man har använt en medicin mot parasiter som heter ivermectin. Och man har använt en del andra preparat som man vet är antivirala. Och nått stora framgångar. Man har alltså räddat massor med liv. Och det här publicerades en hel del om i början på förra året. Sen plötsligt, någon gång vid den här tiden förra året, så kom det ut artiklar där man sa att de här var farliga. Mm. Och det, en annan, inte bara de här medicinerna, utan man hade även, läkarna hade även konstaterat att stora tillskott av D-vitamin var ett bra skydd mot virusinfektioner.
Mm.
Och plötsligt kommer det ut och flera artiklar som publiceras i erkända medicinska tidskrifter där man hävdar att det här var farligt och det var verkningslöst och så vidare. Och därmed så gick myndigheterna ut och förbjöd användning av det. Svenska läkemedelsverket till exempel, de någon gång, jag tror det var i mars eller april förra året, så gick det ut ett direktiv till läkarkåren att man fick inte förskriva hydroklorokin mot covid-19.
Mm. Mm.
Och det var med hänvisning till de här artiklarna. Det visade sig ju ganska snart att de här artiklarna var rena falsarier. Det var rena falsarier, rena bedrägerier som man hade lyckats få förpublicerade i stora medicinska tidskrifter. Och bland annat i den mest kända medicinska tidskriften som heter Lancet. Mm. Och när Lancet så småningom var tvungen att erkänna att det här var ett bedrägeri, då gick man ut med en officiell ursäkt. Men det intressanta man kunde konstatera, det var att när de här falska studierna publicerades, så fick de enorm uppmärksamhet av medierna. Därför medierna, de etablerade medierna, de står på läkemedelsindustrins sida till 100%. För det är samma krets av miljardärer som kontrollerar medierna som kontrollerar läkemedelsindustrin och är storägare där. Så att de hjälps åt. Va? Och medierna publicerade då de här falska studierna. När sen vi kom fram bevis för att det här var bedrägeri, och Lancet gick ut och drog tillbaka den artikeln, en av de mest kända artikeln, de drog tillbaka den och de bad ursäkt till läsarna. Då hörde man inte ett knäpp i medierna. Och vårt läkemedelsverk tog inte bort instruktioner till läkarna att de inte fick använda den här medicinen. Mm. Så här har man då sett till att människor ska inte ha någon som helst förhoppning om något skydd mot den här sjukdomen förrän man har vaccinerna framme. Mm. Och allting går ut på att det är bara vacciner som hjälper. Och där sitter vi nu. Va? Mm. Och vi ser ju vilka problem som skapas av att man går ut med vacciner som är dåligt utprovade. Vi får en massa obehagliga biverkningar och vi vet inte långsiktigt vilka verkningar det här har. Och det innebär i praktiken att man har skapat miljardtals rädda människor som frivilligt går och tar sådana här experimentvacciner och hoppas att det ska skydda dem. Och de ger säkert ett visst skydd, men långsiktigt är det absolut ingen lösning.
Mm.
Utan det vore mycket bättre om man hade släppt fram de här olika preparaten som man vet botar och lindrar den här virussjukdomen. Men det har man gjort sitt yttersta för att sätta stopp för.
Mm.
Och de som jobbar med det här, det är de här professorerna i det här medicinska etablissemanget. Då ska vi komma ihåg att de har nästan undantagslöst band till läkemedelsföretagen. Mm. Och läkemedelsföretagen, de kommer att tjäna tusentals miljarder på den här vaccinationskampanjen.
Mm.
Det hände en annan intressant sak här om dagen. Det var en professor i Umeå, en av de här professorerna, som gick ut och sa det att det var beklagligt att vi inte hade några antivirala mediciner, så vi måste sätta mer pengar på forskning om antivirala mediciner. Och han nämnde inte med en stavelse att det finns flera gamla mediciner som är antivirala. Mm. Ja, varför nämner han inte det? Jo, därför att hans kompisar läkemedelsindustrin vill för död och pina inte att folk ska bli uppmärksam på att det finns mediciner redan som är verksamma mot covid-19. För de tjänar inga pengar på dem. Däremot om de kan ta fram nya mediciner som de kan patentera, då kan de ju ta obscent betalt för en behandling. Och det intressanta är att det finns en medicin som är patenterad, en relativt ny antiviral medicin som är ursprungligen framtagen för att användas mot HIV, som heter remdesivir.
Mm.
Och en behandling med remdesivir, den kostar 20 000. Och kanske mer än det, upp på 30 000. En behandling med hydroxychloroquin kostar några 10 år. Mm. Då förstår man det. Och det intressanta då är att remdesivir är i stort sett värdelöst mot covid-19. Så att det har en väldigt svag effekt. Det har en viss antiviral effekt, men inte ens i närheten av hydroxychloroquin. Men på det här sättet så hindrar man människor från att bli behandlade. Och läkarna, framförallt svenska läkare, som är livrädda för att använda de här medicinerna, för de är rädda om sina läkarlegitimationer. Om man misshagar det här medicinska etablissemanget som styrs av läkemedelsindustrin, då är risken jättestor att man blir anmäld till IVO och att IVO då drar in läkarlegitimationen. Så läkarna de är strykrädda och springer runt och vågar inte göra det de innerst inne kanske borde göra, av rädsla att förlora sin legitimation.
Mm.
Så ser situationen ut idag.
Mm.
Och vi människor, vi ska leva i tron att det är bara de här vaccinerna som kan hjälpa oss.
Mm.
Och då kommer vi tillbaka till den här ursprungliga frågan. Kan jag boosta mitt immunförsvar?
Mm.
Ja, alltså ett naturligt immunförsvar är fullständigt överlägset vaccin. Därför ett vaccin, det är designat för att verka mot en patogen, så ett virus eller en bakterie. Och det ger då en immunitet mot det virus eller den bakterien. Det nedärvda och förvärvda naturliga immunförsvaret är ofta mycket bredare och innehåller fler komponenter som verkar mot infektioner. Och det innebär att vi har ett mycket, mycket bredare skydd.
Mm.
Och speciellt om vi tittar på vacciner mot influensavirus, så är det så att de här virusen, de har den egenheten att de muterar väldigt snabbt. Alltså de ändrar sina egenskaper. Så det här skyddet man får från en vaccinspruta, det är verksamt kanske något år.
Mm.
Och sen verkar det inte längre. Och då har man massa antikroppar mot det man blir vaccinerad mot kvar i kroppen som inte har någon betydelse längre, därför att viruset har ändrat karaktär.
Mm.
Och när det gäller de här experimentvaccinerna som nu används, så är det värre än så, va? Därför de är inga vacciner mot hela SARS-CoV-2-viruset, utan de är ger bara en immunitet mot de så kallade spikproteinerna, som är små piggar som sitter på viruspartiklarna för att de ska ta sig in i våra celler. Och de här spikproteinerna, de muterar till och med fortare än själva viruspartikeln. Så att vi kan alltså inte räkna med att få något skydd längre än max ett år, skulle jag vilja säga.
Mm.
Och vi ser ju nu hur man från de här professorerna pratar om att vi kommer att vara tvungna att ta både en och två, till, kanske till och med tre sprutor per år, åratal i framtiden, för att vara skyddad. Och det faller ju på sin egen orimlighet att hålla på och vaccinera hela världens befolkning flera gånger per år. Det är ju inte realistiskt.
Mm.
De enda som har glädje av det är den industri som säljer de här vaccinerna. Mm. Och som jag sa, det rör sig om tusentals miljarder i intäkter för den här industrin. Mm. Så att, ni måste alltså förstå detta. Människor måste förstå att när det är så här enormt stora ekonomiska intressen inblandade, så kan man inte lita på någon. Mm. Man kan inte, alla kan köpas. Alla de här professorerna är biased på något sätt. Och de är inte pålitliga, för de skulle aldrig gå ut med någonting som stör läkemedelsindustrin, därför de är så beroende av den.
Mm.
Så är situationen. Och det här tror jag är väldigt viktigt att människor lär sig förstå. Jag har full förståelse för många som tar vaccinet. Jag vill inte avråda någon från att ta vaccinet. Det måste var och en bestämma själv. Mm. Men jag har förståelse för dem som nu när det är en stor smittspridning vill skaffa sig ett visst skydd.
Mm.
Att de då tar ett vaccin. Men de ska vara klara på att det här skyddet är inte särskilt långvarigt. Va? Utan de kommer att vara skyddade i bästa fall ett år. Sen måste de vaccinera om sig igen för det virus som då dominerar. Och det här viruset kommer att mutera och det kommer att finnas kvar i vår miljö i åratal framöver. Precis som säsongsinfluensan. Vi har haft vaccin mot den vanliga säsongsinfluensan i över 50 år. Och den är ju kvar. Därför virusen muterar hela tiden. Så vi kommer aldrig att bli av med det. Va?
Mm.
Och därför är ju den här strategin att vaccinera mot influensainfektioner, den är långsiktigt är det ingen bra strategi. Utan det gäller att få fram läkemedel som kan bota de här infektionerna när man får dem. Och det gäller att boosta sitt immunförsvar.
Mm.
Och det kan man i högsta grad göra. Mm. Man genom en lämplig kost, en kost där man inte äter för mycket kolhydrater, för mycket socker. Mm. Man ska inte äta fröoljor, de här industriprocessade oljeprodukterna, utan man ska äta naturliga fetter. Då skadar man inte blodkärlen och har då en bättre motståndskraft mot den här typen av infektion.
Mm.
Och sen har vi då en rad kosttillskott som har visat sig vara verksamma. Och där har vi då framförallt D-vitamin, C-vitamin är oerhört viktigt. Ja, och det finns en rad mineraler som många anser bara minska sjukligheten om man blir smittad. Det är zink och magnesium och lite sådana saker. Det där kan ni läsa om på olika sajter på nät.
Mm. Ja, så
det går med vill jag bestämt här.
Ja. Nej, men jag bara tänker så här, jag hör vad du säger och jag menar, jag har hört så här, hela bakgrunden. Men
ja.
Men det är ju ändå, jag kan inte förstå att det inte finns någon liksom, med. Vi sitter ju här och pratar.
Ja.
Men det får ju inte, alltså, så allt är ju motsagt nu. Alltså, så här, det är löp efter löp. Det är person efter person i tv-sofforna som får stå helt oemotsagt. Allt ifrån att ni ska vaccinera er, den här enorma propagandan, till att man inte får diskutera liksom det motsatta. Jag menar, det dyker ju faktiskt upp en del studier nu. Eller åtminstone personer som har fått vaccinskador.
Ja.
Ja. Det...
Jo, men alltså det var vad jag sa. Den här, framförallt västvärlden, styrs ju av en krets på några hundra hyperförmögna personer. Och de har total kontroll över marknaden.
Mm.
Och en del av det viktigaste för dem har ju under senare decennier varit att skaffa sig kontroll över medierna. Så de har total kontroll över mainstream media. De har total kontroll över de här internetplattformarna som Facebook och YouTube och Google och Twitter och vad de heter.
Mm.
Och där ser de till att det här alternativa synsättet på hur man kan möta den här infektionen blir censurerade.
Mm.
Och jag tror jag nämnde det förra gången. Jag satt ju i SvebTV för ganska precis ett år sedan och redogjorde för vad två av världens främsta forskare hade sagt om den här coronapandemin. Den ena var professor John Ioannidis vid Harvard, som är, anses vara den mest prominenta forskaren inom immunologi i världen. Och det andra var Nobelpristagaren Michael Levitt, som också är ytterst prominent. Jag citerade dem. Och vad hände? Jo, det inslaget, det censurerade YouTube med en gång. Mm. Och sen ett halvår senare så censurerade man hela webb-tv och motiverade bland annat med att vi satt och spred då kunskaper från sådana här mycket, mycket framträdande forskare. Mm. Så vissa saker får inte spridas för de här kretsarna. Mm. Utan då är vi hänvisade till sådana här forum som det här, där du och jag sitter och pratar nu. Och den som vill hålla sig informerad måste alltså gå utanför mainstream media och hålla sig informerad om man vill ha den kunskap man behöver för att kunna skydda sig. Det mest tragiska i Sverige, det är ju att vår skattefinansierade mediekanal public service, de är värre än någon när det gäller censur. De släpper ju inte fram någon röst som har en annan uppfattning, va? Det är ju liksom fullständigt otänkbart att jag skulle få möta någon av de här professorerna i tv-rutan och ställa relevanta frågor. Mm. Utan de får alltid stå emot omotsagda. Ah. Och det är ju den bild då som människor får. Och det handlar om att göra människor maximalt rädda. Så att de ska gå och ta de här vaccinerna och industrin ska tjäna sina pengar. Mm. Jag anser att det är fullständigt orimligt att vaccinera yngre människor som knappt blir sjuka av den här infektionen. Mm. De släpar fram en och annan som blir sjuk. Men ser man till populationen så är det så att sjukligheten, allvarlig sjuklighet bland de yngre är ytterst ovanlig. Och då är ju att vaccinera inte motiverat. Mm. Däremot, som jag sa, människor som tillhör riskgrupper och som behöver ett omedelbart skydd. Jag kan förstå att de tar ett vaccin. Mm. För det ger då kortsiktigt ett visst skydd. Mm. Men den här kampanjen som nu pågår, den är bara designad för att gynna läkemedelsindustrin. Det är inget snack om saker. Och som jag säger, det är såna enorma pengar i rörelse. Så att alla blir korrumperade på ett eller annat sätt.
Ja, men jag, nu gör vi ju det, vi sitter ju här, men ja. Jag tänker ändå så här, vad, jag vill verkligen göra så mycket jag bara kan.
Ja.
Jag vill att vi ska få vara friska, och jag vill, ta bara till exempel de här hudvårdsprodukterna som jag började prata om.
Mm, mm.
Jag har fått lära mig lite om det. Så är det som att när man tillverkar sina egna ekologiska produkter i Sverige, så får man inte marknadsföra sig själv.
Nej.
Därför att om du gör det så kan du utsätta de som säljer syntetiska produkter för oschysst konkurrens.
Ja, men det ser vi. Alltså lagstiftningen i Sverige när det gäller hälsoprodukter, den försvarar bara industrins intresse. Mm. Aldrig allmänhetens intresse.
Nej.
Man får vi får inte komma med påståenden om att naturpreparat har medicinska effekter när vi ska sälja ett naturpreparat. För då blir vi åtalade direkt. Mm. Va? Och vi blir förbjudna. Och vi blir lagförda. Jag kan ta ett exempel.
Mm.
Jag satt och läste igår faktiskt en stor vetenskaplig studie. Det här var alltså en studie utförd av 4 etablerade vetenskapsmän som hade gått in och tittat på ett naturpreparat som heter quercetin.
Mm.
Och i kombination med C-vitamin. Bägge två naturpreparat. Inget av dem kan patenteras. Så de är givetvis hatobjekt i läkemedelsindustrin. Men de hade tittat på, gått ut i litteraturen och tittat på studier utförda med de här preparaten mot virussjukdomar. Mm. Och de har då dokumenterat hur quercetin, och framförallt i kombination med C-vitamin, har mycket markanta antivirala effekter och att det är i högsta grad verksamt mot covid-19. Både som profylax för att skydda oss från att bli sjuka och som behandling när vi än väl har blivit sjuka. Och det intressanta är att det här naturpreparatet är ungefär lika bra som det här hydroklorokin som jag nämnde, som ju ändå är en medicin som kommer från läkemedelsindustrin. Även om de knappt vill erkänna det längre, för de tjänar inga pengar på det längre. De vill få bort den så fort som möjligt. Men på det här sättet är det, va? Och om jag skulle då sälja de här naturpreparaten och gå ut och påstå att de har de effekterna som de här forskarna har vidimerat, då skulle jag få Läkemedelsverket på halsen. För det var inte, jag hade inte genomfört såna här stora dubbelblinda studier och kunnat visa evidens som kostar mångmiljonbelopp att genomföra. Jag kan ju inte patentera dem, så jag kan aldrig finansiera en sån studie. Och egentligen borde det ju vara samhällets uppgift att finansiera studier av hur man kan använda naturliga preparat mot olika sjukdomar. Men de pengarna satsar inte politikerna. De skulle aldrig drömma om att göra det, utan de förlitar sig på att läkemedelsindustrin ska sköta det här. Och politikerna är i högsta grad i maskopi med läkemedelsindustrin.
Ja, men det är så. Det är svårt att liksom...
Jo, det är hopplöst. Man blir lätt desperat. Och det innebär alltså, för att man ska kunna ha glädje av de här kunskaperna, så måste man själv sätta sig in i vetenskap, sitta och läsa vetenskaplig litteratur som jag gör. Då kan jag göra det, jag kan för min egen del göra det, men hur ska man kunna sprida sån här kunskap till den stora massan människor för att hjälpa dem till ett hälsosammare liv? Det får man inte göra i princip med den lagstiftning vi har, för den är bara till för att skydda industrin och inte skydda människors hälsa.
Men här sticker...
är designad på det sättet.
Men Sverige sticker ju ut faktiskt, tycker jag. Jag menar, i många flera andra, i Tyskland och Frankrike, så får man ju ändå gå till en homeopat. Alltså, så här, man får ju gå till en homeopat här med. Men du kan använda genom högkostnadskort.
Ja, jo, absolut. Det är intressant att du nämnde att Sverige sticker ut. Vi tillhör alltså den anglosaxiska medicinska traditionen, och där har du då USA, du har Sverige, du har Storbritannien, du har några länder till som har de här fullständigt halsstarriga reglerna. Va? Men så fort du kommer till de tyskspråkiga länderna, Tyskland, Schweiz, Österrike och så vidare, så är man mycket liberalare. Och sen till Kina så har ju hela den traditionella kinesiska medicinen som bygger på naturpreparat. Där är situationen helt annorlunda.
Ja, men det är ju så att, jag måste bara nämna det här exemplet med deodoranter. Ja. När jag fick barn så blev jag upplyst om att, och det här är ju helt absurt att jag inte förstod det själv, att deodoranter innehåller aluminium.
Ja.
Och det går ju in...
Det trycker in genom huden, ja.
Bröstmjölken.
Ja, ja, det kan jag mycket väl tänka.
Ja. Och säljer du då naturliga preparat så får du alltså inte nämna att de inte innehåller aluminium.
Det är inte klokt.
Du får inte nämna det.
Nej, men vi ser, alltså Sverige är ju ett lydrike till USA, och USA styrs av den här oligarkin som jag har pratat om. Och de har ju sett till att få lagstiftning på plats som hela tiden skyddar deras ekonomiska intressen och aldrig människors hälsa. Och vi har bara, våra politiker papegojar allt som kommer ifrån den här kretsen. Vi är helt, går helt deras. Det är förskräckligt. Det är fullständigt förskräckligt. Och nu ser vi då när det gäller vaccinkampanjer, vem är det som åker världen runt och lobbar för det här? Jo, det är Bill Gates. Han ökade sin förmögenhet med 20 miljarder dollar förra året. Han är tungt investerad i den här industrin. Och han investerar i GMO-produkter och syntetiska livsmedel man ska till och med sluta amma sina barn och istället ska man tillverka någon syntetisk kemikalie i fabriker som man ska ge spädbarn. Det är vad han jobbar. Inget naturligt får förekomma, utan allt ska gå via deras industrier och, så att de kan tjäna pengar på det. Och det, hela vår lagstiftning andas bara skydd av de här intressena. Aldrig människors hälsa.
Nej.
Det är förskräckligt. Och vår läkarkår är inte mycket att hoppas på, för deras utbildning är helt stympad. Den är totalt anpassad till att sälja de här industriföretagens produkter. Så är situationen. Och när man jobbar med det här, som jag nu har gjort i snart 30 år, man blir bara sorgsen hela tiden.
Det... Ja, men det var det jag kände att jag blev nu.
Ja, alltså jag blev själv sjuk då alldeles i början på 90-talet och jag fick massor med handikapp av det. Och det gjorde ju att jag började intressera mig för det medicinska området. Och jag som alla andra hade en enorm respekt för de här som jag trodde väldigt kunniga och lärda professorerna inom den medicinska disciplinen när jag började konfronteras med dem. Efterhand, nu har jag i 25 år läst medicinska vetenskapliga artiklar, säkert 10 000-tals artiklar. Och min respekt för hela den här branschen, den har gått ner i källaren. Det är bara ett jättestort geschäft alltihopa. Mm. Och det är så sorgligt att konstatera det. Och det finns visserligen massor med läkare som gärna vill hjälpa sina patienter. Men de hindras av två saker skulle jag säga. Det ena, rädslan för att bli berövad sin läkarlegitimation. Och vi ser ju hur några kända svenska läkare har blivit robbade på sin läkarlegitimation för de har hjälpt sina patienter på ett sätt som inte passar läkemedelsindustrin.
Mm.
Och det andra är ju att deras utbildning är ju stympad. De har inte fått någon utbildning på det här. Utan de läkare som kan någonting om sambandet till exempel mellan kost och hälsa, de har studerat det här själva. De är autodidakter precis som jag. Va?
Mm.
Det gör att vi får ju inte hjälp av läkarkåren. För de har inte den kompetens som behöver för att kunna ge oss den hjälpen.
Mm.
Det är jättesorgligt.
Mm.
Och som du sa, Sverige, vi tillhör det läger som är värst när det gäller det här, utan tvekan. Och jag har förgäves försökt fästa våra politikers uppmärksamhet på alla de här sjukdomarna som vi drabbas av därför att vi äter sån här industrimat och vi äter fel mat. Och de kostråd som Livsmedelsverket lämnar, de är fullständigt åt peppan fel.
Mm.
Man har ju gett oss råd att ta bort naturliga animaliska fetter ur maten. Och så har man ersatt det med processade fröoljor som är direkt hälsovårdiga.
Mm.
Och det leder ju till att människor blir bara sjukare och sjukare. Mm. Och idag är det ju, jag skrev ju min bok Den metabola pandemin för några år sedan som handlar om det här. Och idag är det ju så att ja, 40 miljoner människor dör i förtid varje år fullständigt onödan på grund av att vi äter fel. Och det är baserat på kostrekommendationer som kommer från myndighet.
Mm.
Så att det är en oerhört sorglig utveckling. Och det jag noterar när jag har försökt fästa politikernas uppmärksamhet på det är att ointresset är kompakt.
Mm.
Från min förening skickade vi en skrivelse under 2019 till regeringen med kopior till alla de politiska partierna. Vi fick inte ett livstecken till svar.
Mm.
Och då pekade vi ändå på hur man kunde spara hundratals miljarder på sjukvårdskostnaderna om man tog itu med de här problemen.
Mm.
Men ointresset var totalt.
Mm.
Vi ser väl att på vissa håll i världen så spirar intresset. Den här kardiologen Asim Malhotra som jag nämnde tidigare.
Mm.
Han har faktiskt lyckats komma igenom och få en dialog med den brittiska regeringen om de här hälsofrågorna i samband med den här pandemin. Men det är bara spirande skulle jag vilja säga.
Mm.
Och i USA är det ju fullständigt hopplöst. För där är det livsmedels- och läkemedelsindustrin som styr allting.
Ja, där är det ju faktiskt ganska tufft för de alternativare som vågar sticka ut.
Ja. Alltså, i USA är det så illa så att det, idag är det bara 12% av amerikanska folket som kan anses vara metabolt friska. Och vi har ju en fetmapandemi som är fullständigt grotesk i USA. Men vi ska ju komma ihåg att vi är på väg åt samma håll. Vi ser hur övervikten ökar för varje år som går. Och politikerna gör ingenting åt. Och gör de något så gör de fel saker. Och vårt livsmedelsverk, de fortsätter att rekommendera en kost som bara förvärrar den här sjukligheten. Därför att det ligger i industrins intressen. Och då frågar man sig, vad kommer det sig? Jo, det är ju så att de människor som jobbar i de här industrierna, den arbetsmarknad, de delar ju arbetsmarknad med de som jobbar på myndigheterna. Så att här finns vad jag kallar för en kollegial bias. De känner varandra, de är kompisar. Den som jobbar på Livsmedelsverket vill inte störa livsmedelsindustrin, för det kan ju hända att det kan dyka upp ett intressant jobb där om några år, va? Så man vill inte skaffa sig ovänner där, va? Och det gör att de ger alltså felaktiga råd fullt medvetet, va? För att skydda industrins intressen. Så att vi är utelämnade till oss själva, ta reda på sådana här saker själva. Och det var därför jag startade min förening för 3 år sedan.
Ja, men det är så bra och du gör så mycket bra. Och,
ja, jag försöker. Men,
ja. Nej, men jag tänker jättemycket på det här att vi måste, du säger att vi utelämnar det till oss själva. Och så vill jag lyfta in den mentala hälsan i det här. Så bara, jag är ju utbildad psykosyntesterapeut. Alltså jag tycker att den är de finaste liksom, terapeutiska utbildningarna som finns. Och den håller en jättehög klass.
Ja.
Och utomlands, i Italien och England, så skulle jag vara certifierad.
Ja.
Men inte i Sverige. Nej. Fast vi har samma lärare. Det är ju lärare som har flugit i Sverige. Ja.
Men vi är, alltså på de här områdena är vi ett fullständigt u-land, va? Och vår kader av politiker, de beter sig så ynkligt så att det är skrämmande. Va? De springer bara de här industrierna. Så här.
Och det är det jag ville liksom lyfta in. Att i Sverige, det är liksom din quick fix. Det är en quick fix när vi kommer liksom till mat och hälsa. Men nu ska det är KBT och det ska liksom 3 besök. Och sen är du klar, redo. Du ska se ut från Försäkringskassan, du ska ut och jobba. Allting är, vi är ju människor. Så vi behöver bli sedda hela vi.
Ja.
Och som du säger, Sverige är helt, vi är ju inte ett föregångsland.
Nej, det kan man inte påstå. Tyvärr är det så. Och som jag ser, de läkare jag känner till som har försökt obstruera mot det här. De har ju varit hotade av att få sina legitimationer indragna och flera av dem har fått det. Nu senaste exempel, en läkare som har betytt väldigt mycket för mig, det är Annika Dahlqvist som du har intervjuat. Och vad gjorde Annika? Jo, hon var ju vanlig distriktsläkare uppe i Sundsvall och hon hade själv problem med övervikt och diabetes och sånt där. Hon hade patienter med samma problem. Och sen, det är ju en lång historia, men sen kommer vi på då att man kanske istället för att ge alla de här medicinerna som läkemedelsindustrin prånglade ut skulle vidta åtgärder med kosten. Så att man sänkte sitt blodsocker, som ju är boven i dramat när man får diabetes och när man blir överviktig. Så hon började ju med det här LCHF-kosten. Tog bort massa kolhydrater ur maten. Och hon och hennes patienter blev friska. Ja, vad hände? Hon fick sparken. Och hon blev hotad med indragen legitimation. Men då blev hon ju så känd, va? Att man vågade inte ta hennes legitimation. Och så småningom tvingade Socialstyrelsen erkänna att det här med LCHF var en bra behandlingsmetod mot diabetes. Mm. Det satt ju väldigt lång tid.
Mm.
Det inträffade ju då samma sak förra året. Då gick hon ju ut när coronapandemin började och bland annat gav folk rådet att ta stora doser C-vitamin.
Mm.
Och hon yttrade sig också om att man skulle kunna behandla de allvarligt sjuka covid-patienterna med intravenös C-vitamin.
Mm.
Då blev hon påhoppad av en av de här professorerna.
Mm.
Som påstod att det här var fullständiga fantasier. Och kallade henne för kvacksalvare.
Mm.
Och den faktiska situationen var den att hon hade tunga vetenskapliga belägg för det hon sa. Men hon blev utmanad som kvacksalvare och hon blev anmäld till IVO, som är disciplinnämnden, med krav från anmälaren att hennes läkarlegitimation skulle dras in igen.
Mm.
Och då var hon ville inte gå igenom en sån process en gång till, så hon skrev till IVO och sa att jag betackar mig. Tack, ni kan ta min legitimation. Jag är inte intresserad av den längre, för jag är faktiskt pensionerad.
Mm.
Men så är det, va? Och hon är bara ett exempel i en lång rad. Jag känner en annan kvinnlig läkare som försökte med alternativa behandlingsmetoder på sina patienter. Hon blev hånad av kollegorna på det sjukhus där hon jobbade. Så hon var tvungen att sluta. Hon kunde inte fortsätta, för de mobbade henne hela tiden.
Mm.
Och så fungerar det i Sverige då. Vi tror gärna att sjukvården sätter patienternas hälsa och välbefinnande i första rum. Men det gör de inte, va? För de är styrda av läkemedelsindustrin. De är styrda av de här ekonomiska intressen.
Mm.
Så är det.
Och jag, jag vill bara säga att jag är så glad att du lyfter upp Annika. För jag känner så att hon förtjänar all upprättelse man kan få.
Jag har sagt det tidigare, jag upprepar det igen.
Mm.
Jag tror inte det finns någon idag levande läkare i Sverige som har betytt mer för den svenska folkhälsan än Annika Dahlqvist. Alla de här fina professorerna inräknade. Hon har betytt mest. Hon har räddat massor med liv och förbättrat livskvaliteten för hundratusentals människor i vårt land.
Mm.
Idag är det ju nästan en femtedel av svenska folket som iakttar hennes kostråd, va? Och mår jättebra av det.
Mm.
Jag själv är en av dem. Och jag har kunnat ta bort massa mediciner och sånt där. Jag är ju snart 80 år trots allt. Och genom de råd hon har kommit med, och jag själv då utgående från det studerat det här, så jag kommer fram till ett sätt att äta och leva som gör att man klarar sig ganska bra utan alla de här preparaten.
Mm.
Så är det. Nu har jag omarbetat min bok, Den metabola pandemin. Står där står det.
Men visa den.
Jag har omarbetat den med hänsyn till coronapandemin. Och skrivit om väldigt mycket av den, där jag då sätter in den i coronasammanhanget. Och om en vecka så kommer den boken ut.
Bra, den, jag lägger ut en länk.
Coronan och den metabola pandemin heter den.
Ah, bra.
Den innehåller en hel del material från den gamla boken, men framförallt också väldigt mycket nytt som har att göra med den här infektionssjukdomen. Som är väldigt allvarlig, vill jag säga, men den går att hantera om man beter sig klart.
Ja, men vad bra! Får vi till ett bra avslut? Jag lägger ut en länk till din bok.
Ja.
Alltså ditt arbete, Lars, det du gör och det du liksom sprider till, och den kunskap du besitter.
Ja. Jo, jag är ju inte läkare, jag är inte medicinskt utbildad, men jag vill säga att jag har läst medicinska forskningsartiklar på det här området. Jag har ju inte samma bredd som den som har en utbildning. På det här området har jag läst flera tiotusentals artiklar, och det jag håller på med nu i 25 år. Det är det jag försöker sammanfatta i mina böcker. Så att andra ska kunna ta del av det. Så får vi se hur det går.
Vad bra. Tusen.
Jättekul att prata med dig igen.
Ja.
Och vi kanske återkommer så småningom om det händer något intressant på det här området. Eller hur?
Det hoppas jag.
Ja, precis. Ja.
Tack så mycket.
Mm.